tappar jag min mening här. Men
ja! Det här kommer ju gå briljant.
Ja, då nämner vi ingenting om Teslan heller.
Hörrni, idag är Robert ute på flykt. Jag vet inte om han flyr, men han är i alla fall inte här. Så med mig idag har jag våran källa Anders. Och om ni inte har koll på vem Anders är, det borde ni ha i dagsläget. Jag vet att ni har det, men har ni inte det? Det kanske kommer lite nya lyssnare ibland. Då kan man lyssna på avsnittet som heter Rockers Reunion. Där går vi igenom det. Det är någon gång förra året. Men här är han i alla fall, och vi tänker inte snacka om honom eller mig, eller Robert, utan nu är det dags för lite wrestling. Har du någon wrestling att prata innan vi kastar oss in i själva showerna?
Jag vet inte riktigt vad, om ni gick igenom det här med att WWE har signat upp Bret Hart. Har ju varit lite sådär snack om att han ska kanske bli manager för FTR. Och han har ju även blivit bokad på någon slags independent tillsammans med FTR. Men då blev ju Vince lite rädd, känns det som. Så att han signade upp Bret Hart till någon typ av kontrakt. Så nu så han får fortfarande köra independent, men han får inte visa sig på TV hos någon annan. Så att han får ju inte vara manager åt FTR på AEW i alla fall då.
Det här är väl inte superbekräftat egentligen, va? Det har skett lite under radarn, och som jag förstår det så är det personer inom AEW som misstänker att så är fallet. Är inte det så typ det ordat det här kring kontraktet?
Det känns som att det är ganska trovärdiga källor som har kommit med det. Och det känns ju inte helt otroligt att Vince skulle göra en sån sak heller. Han känner nog att han har förlorat Brett en gång, och då var det så vill han inte förlora den konkurrensen igen.
Nej, precis. Och sen så, det skulle ju vara så otroligt mycket goodwill för AEW och använda Brett igen. De använde ju honom faktiskt för att presentera bältet när han gick vilse, när han skulle gå ut. Han höll bältet åt fel kamera och grejer. Det glömmer man lätt bort.
Så vi kommer ju komma till Dynamite sedan när de har sin match emot varandra FTR. Men då hade de ju även en hommage till Hart Foundation på, eller Brett Hart till och med på byxorna, båda två.
Ja, men visst. Sen så skickade ju du en nyhet till mig och Robert igår att Iconics har hängt upp stövlarna likt Fandango säger att han ska göra.
Ja, precis. Jag har ju inte följt dem nu i Impact. Jag vet att det är ju Roberts favoritakt det där. Men, men ja, det stämmer att de skulle i alla fall för tillfället satsa på andra saker. De har inte kommit ut med något vad det är för andra saker.
Jag var faktiskt och Twitter-snurrade lite, och då var det Cassie Lee, säger vi. Vi ser att det är en av dem det. Mm. Hon sa att vet, det enda jag har att säga om det här, det är det pinnade inlägget, alltså inte uträknat i wrestling-sammanhang pinnat, utan fastnålade inlägget på hennes Twitter-sida. Så jag var inne och kollade på det, och då hade hon nålat fast något inlägg där det stod att någon gång så kommer jag spela huvudrollen i en romantisk komedi. Så jag misstänker att det måste ju vara någon skådespelargrej som de håller på med.
Det har ju varit mycket surr kring den här förenade showen mellan AEW och New Japan under veckan, och sen då har ju New Japans president också sagt att om det skulle vara så att den här första Forbidden Door showen då är en lyckad show, så kommer det nästa steg vara att ha en ny show tillsammans i Japan.
Väldigt blygsamt ändå att säga om intresse finns. Det kommer ju finnas ett intresse. Den där galan kommer ju vara slutsåld. Den kommer gå fantastiskt på pay-per-view och på fight och allt möjligt. Men det är fint att han är blygsam. Men nog fan kommer vi få se en uppföljning på det om det trendar likt GCW:s siffror har gått uppåt, likt Ring of Honor pay-per-viewet som gjorde typ trippelt mot vad de har gjort tidigare när Tony Khan tog tag i det. Superspännande kommer det bli i alla fall. Vad, ja. Har du någon så här drömmatch som du skulle vilja se på Forbidden Door?
Ja, men vad heter det? Såklart så vill man ju se Omega mot Ibushi. Man vill ju se CM Punk emot alltså, han vill man ju se mot alla egentligen. Okada, Tanahashi. Man, kanske han ska se, möta Tanahashi nu så, innan han hänger skorna på hyllan. Men jag vill även se typ Hangman mot Naito kanske eller någonting. Det, vad heter det, krylla jag av matcher som man skulle vilja se. Ja, alla säger ju Brian Danielson emot Zack Sabre Jr. såklart.
Ja.
Det skulle ju också smaka gott.
Sannoliken. Jag kanske är lite själv här, men jag skulle vilja se Kenta mot CM Punk, bara för att Kenta är så jävla arg på CM Punk jämt. Så att jag skulle vilja se dem två.
Ja, det har ju varit en liten verbal fade dem emellan. Men kanske man vet, skulle kunna få se Evil emot Evil Uno också.
Men hörru, ska vi kasta oss in i AEW-bubblan och beta av den för att sen ta oss raskt vidare till WWE och sen få avsluta med ett märkligt, märkligt Raw som jag längtar efter att få prata med dig om.
Ja, men det kan vi göra.
Men då har vi ju Rampage som vi börjar med.
Och det inleder ju med en liten sån där appetizer, om man säger så, inför Forbidden Door också. När det är Adam Cole emot Ishii.
Ja, det här var en av de roligaste matcherna. Jag har inte sett Ishii i så många matcher. Jag ser han ju alltid på, vad heter det, på New York Show, vad heter det, Wrestle Kingdom. Då brukar jag ju se han. Han brukar inte gå sådär superspännande matcher på de galorna. Men den här matchen gillade jag. Jag tyckte det här var en rolig match mot Adam Cole.
På Rampage så var det verkligen så här temas ganska köttiga matcher. Det kändes som att det gjorde ont ganska mycket på Rampage den här veckan.
Ja.
Och jag tycker att det är ganska bra att de ger Adam Cole en sån här match. Faktiskt, för att det har ju varit ganska mycket snack ifrån den här WWE-sidan. De WWE-fansen tycker ju att AEW har förstört Adam Cole lite grann. De har gjort han skojig med Orange Cassidy Fade och han har bokats lite fånigt emot Dark Order och sådär.
Ja.
Men jag tycker att det är bra att han får bygga tillbaka sin stjärnglans lite grann med när han haft nu den här fejden emot Hangman och sen så och alla klassiska matcher som körde nu och sen den här matchen också som var verkligen köttig, så att jag tycker att det är bra att han får gå upp emot ganska tufft motstånd så att han får visa vad han verkligen kan.
Ja, jag håller med. De har ju fumlat bollen med honom lite och det gjorde, han kändes lite så här Dolph Ziggler-aktig i fejden emot Hangman, att det var lite svårt att riktigt hänga på att han skulle ta bältet. Man ville kunna tro det, men samtidigt så har de ju fumlat med honom så mycket så det vart aldrig riktigt trovärdigt. Men den här matchen var som sagt kanon och vi har ju, Rocky Romero är ju inte en best friend i den här matchen, utan i den här matchen så är han väl Chaos när han står utanför och dundrar på. Ja, även Orange Cassidy var med, har jag för mig.
Jay White gjorde ju ett litet inspel också och han sparkade, tog väl ut Rocky Romero, tror jag.
Ja, precis. För här när Jay White sänker Rocky Romero, det är väl då domaren blir distraherad och Cole kan fula på och vinna matchen. Bra öppning. Jajamän. På Rampage, som det brukar vara. Och sen har vi ju Hook och Danhausen, vilket jag fortfarande tycker är väldigt märkligt. Och de skrämde ju livet ur en på onsdagen sen, när det såg ut som att de hade bokat en match mellan de här två. Men det är ju en konfrontation vi ska få på Rampage. Ja. Och det här var ju lite mer liksom så här, ja men, Danhausen fånerier och Hook tufferier. Så det kan vi snacka oss förbi. Men sen...
Ja, men vänta. Det var ju faktiskt första gången som man fick höra Hook prata. Så att det var ju lite stort sådär att spilda chips. Det var spilda chips som gjorde att han yttrade sina första ord.
Men han pratade ju när han var heel. Då brukade han ju prata. När de stod där ute vid merchbordet och sopade på Darby.
Han sa någonting då kanske.
Ja, han var i kast då. jag tror han pratade. Nu kanske jag skapar en egen sanning. Men det var första gången vi såg honom prata i den här gimmicken i alla fall. Det har du helt rätt i. Och det var ju faktiskt ett moment in time. Sen kastas vi in till ringen där man gör den klassiska, vi bygger upp monstret så att Wardlow ska få vinna över den matchen. Och en gammal poddfavorit i Serpentico fick vara offret för Lance Archer här.
Det var en klassisk slaktmatch. Tema köttigt göra ont var väl kvar här också. Men det som jag tar med mig, det är skönt att, vad heter det, att Jake Roberts är tillbaka tycker jag ändå. Och även fast han kan vara ganska svamlig så känner jag att det passar bättre med honom tillsammans med Lance Archer än vad det är med Dan Lambert. Det kändes lite avigt när han var den där och låna tid.
Känner även att den här matchen lyckades ju, ja men den visade upp Lance Archer till, alltså den här var ju över på under en minut, men den visade ju upp Lance Archer på ett bättre sätt än när man försökte bygga Butcher, och Lance Archer är ett mer legitimt namn, så det kändes, ja men det kändes bättre inför Wardlow faden, och jag är alltid glad när Serpentico får tv-tid. Sen då har vi ju, vad heter det, Garcia mot Kingston, va? Som var nästa match att dyka upp. Det är alltså Jericho Appreciation Society mot huliganerna som är Santana Ortiz och Eddie Kingston. Den fejden. Vad tyckte du om den här matchen då?
Jag tyckte den var riktigt bra. Och det var ju smärtsamt här också. Det var ju en slapfest. Utan, alltså den här, när man slappar på bröstet, släppfest utan dess like, och jag tycker att det är skönt att de inte har vridit så mycket med Garcias karaktär, även fast han är med i den här Sports Entertainment JAS gimmicken, så är han ju fortfarande den här wrestlern. Vad skönt att slippa den här klassiska run-innen på slutet, utan det var en köttig match. Och när den var slut så var den slut liksom.
Ja.
Och det var väl Eddie Kingston som vann.
Amen. Han sätter ju sin snurrande backfist som jag aldrig kommer ihåg namnet på. Men ja, det var ju vissa sekvenser här när Eddie Kingston körde sina All Japan slaps. När man såg att Daniel Garcia tyckte inte det var roligt på riktigt. Så han gick undan innan han skulle göra sin sådana, vet du, jävla kulsprutechopsen inne i hörnet. Och Garcia bara snurrar ut och håller sig för bröstet och vill inte vara där. Det var verkligen en köttig match. Jag uppskattar den och jag tycker att den kändes legitim, den kändes riktig, och sådana matcher är alltid härliga. Då får de vara lite slarvig och lite strulig och sådär. Men jag gillade den. Sen hade vi några backstage-segment, va? Vi hade lite Swerve och Keith Lee. Jag är inte så förtjust i dem på promo tillsammans. Jag tycker Keith Lee är ganska kass.
Och de måste ju bygga upp hans karaktär på något annat sätt, känns det som. Hans karaktär ska nog, för att han, jag tycker att han är helt okej på micken. Det är ju roligt. Med, alltså, helt okej på micken. Han är ju en annan typ av karaktär så, än vad de har. Men jag tycker att de måste bygga upp honom som den här, det agila monstret som han är på något sätt först. Och sen så får han, vad heter det, prata för sig. Jag vet inte.
Han är ju som Vader med The Genius Mick. Teknik. Alltså han låter som Lanny Poffo när han pratar. Vilket jag stör mig på. Han ska inte prata som Frasier. Han ska ju vara, han kan vara smart ändå.
Man har ju sån tillit ändå i AEW att de kan vara ute och snurra ett litet tag. Sen så helt plötsligt så kommer de in på rätt spår och så.
Tror du de gjorde det på Dynamite ändå? För på Dynamite så fick vi ju en Swerve promo. Och för här, ja, utan Keith Lee. Och här stod de väl och pratade om att de inte var klara med Team Taz typ. Men Team Taz, de gick in och utmanade tag team-mästarna på Dynamite. Så det känns som att de kanske gjorde en kurskorrigering. Vem vet. Men i sådana fall säger jag all for it, kan jag säga. Vi kastas till en, så här, ett segment som vi sen fick på Dynamite också. Vi fick Tony Schiavone när han intervjuar Britt Baker, Jamie Hayter och Tony Storm, och det är väl inte så mycket att säga, de håller ju på och pratar om Owen Hart-turneringen. Och sen så fick vi en repris på det här på Dynamite, men då kommer Ruby Soho in och är med och pratar. Det är lite menlöst att de körde samma grej två gånger, tycker jag.
Ja, men det har ju varit, de har ju haft det här segmentet tidigare också, när det var bara Jamie Hayter och Tony Storm, när de var de två som var kvalificerade till att gå vidare. Så att det är ju bara så här att nu är det en ny som är kvalificerad också, så då ska de, den in och prata. Så jag undrar när de har hela fältet, jag vet inte om det kommer vara 8 personer eller någonting, kommer vara gruppfoto där bak.
Ja, den som bokar segmenten inför Owen Hart-turneringen på damsidan, den kanske ska tänka om. Men apropå damsidan då, vi har ju main eventet. Det är TBS-mästaren Jade Cargill mot då Marina Shafir, som de byggde upp med ett litet videopaket. Sen så fick vi se henne i en, vad heter det, picture-in-picture-match, som inte alls var bra tyckte jag. Men här gick ju Marina Shafir en bra match mot Jade Cargill. Och det är fan otippat. Det här skulle ju kunna vara ett riktigt jävla trainwreck. Men jag tyckte det här var bra. Speciellt för att det var en Jade Cargill-match liksom.
Ja, men verkligen. Jag tycker att det är precis så här som man ska bygga upp matcher i damdivisionen på AW. Varken Shafir eller Cargill är några veteraner. Och de är ju inte kända för att ha några superba matcher heller. Men här så levererar de riktigt bra. Och det gjorde ont. Även i den här matchen kändes det som de fick tid. Och jag tror att liksom för att komma ikapp WWE så måste de bygga upp sin domdivision ganska mycket. Och jag tror att den här typen av matcher, de, som sagt, nu var det ju main eventet. De har ju haft några main event tidigare med domdivisionen som har varit väldigt bra. Men de är ju few and far between, som man brukar säga. Men här så kändes det som att de bevisade att det inte är brottarna som har varit problemet, utan det har varit riktningen och tiden, känns det som, inom domdivisionen.
Ah, de har många sopor, tycker jag. Mer tid åt Hikaru Shida och Sarita Deeb och de som kan brottas. De ska inte ge för mycket tid till Ruby Soho, Marina Shafir och Jade Cargill, egentligen, tycker jag. Jag tänker agree to disagree där. Men jag tycker det här var bra. Jag tycker att de byggde den bra också, och det gjorde ju matchen mer intressant på det sättet. Men jag tycker dessutom att de gav järn. Det här var ju en slarvig match, men det var ju en hård match. Precis som du säger, den var ju köttig. Mm. Och fan, Jade Cargill är en stjärna. Hon är ju så här, så att även när hon brottas dåligt så har hon ju så mycket karisma så att det blir intressant ändå. Lite som Hulk Hogan. Nu tar jag ifrån tårna när jag jämför henne med Hulk Hogan. Men många liksom jämför ju med henne med att de försöker bygga någon form av Goldberg. Men jag tycker hon har mer så här Hogan-tendenser i att hon glider ju runt med sin karisma och gör sina få saker som hon kan. Visst, det kan man väl säga att Goldberg gjorde också. Men, och sen så tycker jag Marina Shafir. Jag tror alltid jag ska säga fel på hennes namn av någon anledning, vilket jag kanske gör. Men jag tycker att hon har en jävla look också, vilket bidrog till den här matchen. Den hade mycket visuellt och liksom bra. Hur som helst, ett bra Rampage måste man väl ändå säga.
Ja, verkligen. Jag tycker om jag får gå tillbaka till den här matchen lite, så det är ju också så att Marina Shafir, hon har ju inte haft så många matcher på Dynamite eller Rampage. Hon har väl haft bara en match tidigare på huvudshowen, och sen har hon varit på Dark. Så jag tycker att det var ett ganska snyggt sätt att liksom presentera henne, och de la fram det som att hon var en stjärna direkt, och det kändes ändå som att även fast man hade liksom satt alla pengar man hade på att Jade Cargill skulle vinna, så kändes det som att Marina Shafir var ett hot. Så att jag tyckte att det var riktigt bra, och som sagt, Rampage var riktigt, riktigt bra.
Ja, kul. Vi kastar oss över till Dynamite och bröderna Hart och Marsen, som är det första vi får. Vi får ju alltså Cash Wheeler och Dax Harwood i en Owen Hart-kvalificeringsmatch. Vi har CM Punk som gästkommentator. Det är kärlek till pro wrestling. Det är kärlek till familjen Hart. Alltså, snacka om att man har sett de olika sekvenserna i den här matchen förr, och snacka om att det brydde jag mig inte i ett dugg, för det förhöjde bara matchen för min del.
Ja, det var riktigt fint att titta på eller en fin wrestlingmatch. En fin berättelse som de berättar. Och jag tyckte, som sagt, CM Punk var i hög form också i kommentatorsbordet.
Oh, ja.
En rolig lärdom som han fick ifrån det här var ju att, eller han hittade säkert på, men de kallades backstage för hair och ball.
ja. Det gillar
så
jag.
Så borde de heta.
Det kanske de får göra om WWE signar dem. För ryktet går ju att WWE är supersugna på dem. Och det har ju Dax kommenterat och sagt att ja, det är väl klart de är det. Vi har ju haft fantastisk tid sedan vi stack ifrån WWE. Men vi tycker om Tony Khan så pass mycket så vi skulle aldrig prata kontrakt under tiden då vi är upplåsta med ett kontrakt. För det får vi inte och vi skulle aldrig svika det förtroendet. Så att
ja.
Och det är ju intressant ändå.
Ja, men precis. Men det känns ändå som att så mycket som de får brottas verkligen nu, alltså göra den wrestlingen som de gillar och de får vara överallt. De får vara i Ring of Honor, de får vara i AEW, de har varit i AAA, de liksom får vara på alla olika miljöer och brottas. Jag tror att det kommer nog inte bli att de går tillbaka till WWE. Då känns det som att de trivs ganska bra i Tony Khans värld.
Men vad tror du? Tror du att Dax Harwood får blodad tand att bli singelbrottare? Eller tror du att han alltid kommer stå fast vid det här att vi är ett tag team, vi kommer alltid vara ett tag team?
Jag tror att han kommer vara en tag team-brottare i framtiden också.
Ja, man får hoppas.
Jag tror inte han kommer. Jag tror inte att det känns som att det har byggts upp, alltså både de och Young Bucks, ingen av dem kommer brytas upp någon gång. Det tror jag inte.
Nej, man får ju hoppas, och de har ju sagt att det här är enda gången den här matchen ska vara. Nu får man ju ta det med en extremt stor nypa salt, för det är ju wrestling. Men de har ju sagt att det var de som bad om matchen och det här är enda gången, men att det var viktigt liksom för Owen Hart legacyn. Jag sitter för övrigt här med en lite Cash Wheeler-frilla som jag råkade klippa. Jag har ju något hemsk hockeyfrilla som jag klippte, så jag är Härnösands Cash Wheeler just nu. Det känns inte bra. Jag ska hålla mig inne i helgen. Ja. Sånt som händer när man går lös med rakapparaten på huvudet på sig själv. Ja. Vidare har vi, ja men sen, alltså jag vill bara säga redan här och nu, jag tyckte det här Dynamite var helt jävla fantastiskt. Det är en match jag inte riktigt gillar, vi kommer till den sen. Men här fick vi ju, vad heter det, Blackpool Combat Club eller vad fan de heter, och jag fick gåshud när publiken gick bananas åt Wheeler Utah. Det var ju hans hemmastad, Philadelphia.
Ja.
Men han hade en ny låt, va? Eller har de hottat upp den eller något?
Nej, jag tror att han hade en ny låt och ny Titantron också, va?
Ja, det så hade
att, precis, så att båda de sakerna var nya. Och sen som sagt, jag får en sån himla New Japan-vibb av Blackpool Combat Club-loggan. Den är så här simpel och stökig. Och hela det här teamet har ju en verklig New Japan fighting-vibb. Så man kan inte annat än att älska dem.
Jag tycker det är en fröjd att se dem. Jag tycker att det är ju tre så jävla udda. De ska ju inte funka ihop på något sätt, men de funkar så jävla bra ihop, och jag tycker att de bygger ju Wheeler Utah så fantastiskt i det här. När jag satt och tittade på matchen, de möter ju Cutie Marshall och hans adepter, ska vi säga också, Nick Comorado och Aaron Solo, men under matchen så satt jag och tänkte så här, undrar om vad Daniel Bryan tycker. Han gick ju hit för att få gå en massa toppmatcher och brottas hela tiden, och han är bara i six-man tags för att bygga Wheeler Utah, men det känns ändå som att Daniel Bryan Bryan Danielson trivs väldigt bra i rollen.
Ja, jag tror att sen William Regal kom in så har han ju absolut ingenting emot det här och vara ett team tillsammans med han. Jag tror verkligen att han trivs. Och som sagt, nu när New Japan-samarbetet kommer komma också, så kommer han ju få de matcherna som han har drömt om lite grann. känns det som också. Kanske att han, vad heter det, framöver också kommer kunna vara med i G1 eller någonting om samarbetet fortsätter ytterligare.
Ja, oh, mumma det hade varit. Men det här är ju en röjig match som går ut på att vi ska få se Bryan Danielson göra allt han kan göra bra. Vi ska få se Jon Moxley kicka ass som han gör. Och vi ska få se Wheeler Yuta kämpa sig ur de knöligaste situationerna mot en övermäktig motståndare som i det här fallet är Nick Comoradero. Och det slutas, det slutar i en sekvens när Blackpool Combat Club har alla tre motståndarna nere i två submissions och en pinning manöver och Wheeler Yuta får ta vinsten. Och William Regal är fantastisk på, som kommentator under hela matchen också. Det här är ju bara, man sitter bara och njuter. I alla fall jag sitter bara och njuter när jag ser det här.
Ja, man sitter och småskrattar. Han känns så himla lycklig, William Regal också. Han känns som att han, ja, han bara stor trivs också när han får agera ut så mycket som han kan. Och Nick Comoradero, ser inte han lite ut som en Bobby Roode som går på stylter och har bott i två månader i en grotta typ?
Ja, kanske. Ja, men sen har vi väl två backstage-segment. Vi har de här damerna i Owen Hart-grejen igen då. Och sen så har vi, ja, har vi det vi nämnde tidigare, att Tim Taz kommer och utmanar Jurassic Express. Och sen så får vi då Wardlow mot Lance Archer. Vilket jag tycker var en bra match. Alltså, den var ju 1000 gånger mer rolig att se än mot Butcher. Men jag tror till och med att jag tyckte att den var bra.
Wardlow överraskar den hela tiden med att han är ju verkligen inte en big man som alla andra big men. Utan han är ju väldigt agil. Han hade något segment där han körde Frankensteiner och han körde någon liten roll och sådär. Han är verkligen en diamant som de har hittat. Och det känns som att de gör alla rätt med i bygget emot MJF också.
Han
kommer in utan musik med vakterna. Det är ju, man väntar ju bara på att de ska börja. Nu började de lite grann med det på slutet här. Med den här Wardlow. Som Goldberg, fast Wardlow.
Jajamän.
När han kommer in så att publiken sjunger innan liksom, istället för musik.
Ja.
Så att de gör verkligen alla rätt med Wardlow, känns det.
Och
som,
vi har ju MJF och Sean Spears uppe i någon sån där lyxbox som tittar på matchen och de får panik när Wardlow vänder. Det är egentligen en repris av Butcher-matchen, bara det att Lance Archer gör den här matchen så otroligt mycket bättre än vad gröna Butcher gjorde. Och sen så är ju Lance Archer ett mer trovärdigt namn och det är ändå rätt fränt och se Wardlow powerbomba stora killar många gånger på raken. Man är så orolig att det ska bli något fel eftersom de är ju säkert inte så här van att bumpa till powerbombs hit och dit. Och han lär ju kunna få mjölksyra, tänker jag, hur mycket de än hjälper till och hoppar upp. Men
ja, men precis. Fjärde powerbomben liksom, då är man lite mör i rygg och armar och lite allt möjligt.
Precis. Och sen, vad heter det, som sagt, så sätter de på han handbojorna, publiken skanderar hans namn och han går ut. Tänk när han får sin musik igen och de får jubla åt den och han får tag i MJF på pay-per-viewet. För det lär väl ska bli så.
Ja, men verkligen. Men nästa vecka så hintade de om, de hade ju ett segment senare när MJF och Sean Spears blev intervjuade. Och då så ringde de ju upp en ny big man. Och de hintade ju om att det skulle vara W. Morrissey eller Big Cass då.
Exakt.
Som kommer komma nästa vecka. Så att han ska fortsätta och kötta på emot big mans, men jag vet inte riktigt om jag tycker att Big Cass är ett bra val att ta in, men förhoppningsvis är det bara för den här fejden och inte framöver.
Nej, det är nog bara för att slaktas, för han kommer ju förlora, så att inte tror jag man skriver någon långtidskontrakt med honom. Men sen hade vi dina Jericho Appreciation Society, som är bökigt att säga. Du tycker ju inte om de här, du tyckte inte om hur de var när de kom, eller namnet i alla fall. Har du börjat acceptera namnet nu?
Ja, det har man väl på något sätt gjort. Och de, vad heter det, jag gillar ju 2.0, och det är ju bra att de har ju fått en ganska framhävd position i gruppen, känns det som ändå, att Matt Parker, Matt Lee, vad heter han nu?
Magic Daddy!
Ja, precis. Han inleder ju, innan de drar igång Judas, så kör han ju sitt lilla snack om JAS och sådär också. Så att, och sen så har ju, jag gillar även att Cool Ange, min Twitter-kompis, jag vet, skickade ju ett litet bild till er här i helgen när jag hade sett på Twitter att Angelo Parker, han gillade inte tomatsmörgåsar. Och då var det precis när det hade varit, den här tweeten om att han inte gillade tomatsmörgåsar. Då hade Twitter placerat en reklam precis under om en tomatsmörgås. Så då screendumpade det och skickade till Angelo Parker. Så han likade den i alla fall. Så nu är det min nya kompis. Men han hade ju döpt publiken till The AEW Galaxy, kopia på WWE Universe. Så att det var ju lite roligt också när de var inne i ringen nu, tycker jag.
Men jag fick ju som sagt rysningar när Wheeler Utah kom in, och jag fick ändå så här, vad glad jag är att det går bra för er, rysningar när Matt Magic Daddy, för vi har glömt bort hans efternamn, pratar i början. Bara för att det är så rätt, för det är så drygt när han pratar. Och även när jag såg Angelo Parker komma och gå in, för att de klär så bra i det här vita, dryga som de har på sig. Jag bara, mår gott.
Ännu jobbigare.
Ja, de är fantastiskt dryga och jobbiga. Helt perfekt. Hur som helst, det här ska ju vara en konfrontation med Eddie Kingston, Santana och Ortiz. Och det blir ju. De får inte röra vid varandra. Rör någon vid de andra, då får de sparken i själva premissen här. Och när godingarna kommer in så börjar ju Santana och Ortiz att prata. Och det är helt okej. Okay, när de munhuggs lite med JAS. Jag kan inte säga det. Jag kan ju bara säga Jericho Appreciation Society. Ja, ja. De munhuggs. Och då är det bra. Men det är när Daniel Garcia är precis som den här dryga killen i högstadiet som alla har sett, som är liten och späd och muckar och vet att han är untouchable för olika anledningar. På högstadiet kanske han hade stora, tuffa gymnasieelever med sig. Här är det Daniel Garcia som vet att Eddie Kingston inte får slå honom, för då får han sparken. Då började det hetta upp rejält. Jag tycker han är fantastisk när han är dryg där. Men sen när Eddie Kingston tar micken och börjar gå lös på Jericho, då blir det fantastiskt, fantastiskt bra. Och jag tycker Jericho är jättebra. Tycker det blir kung när Jericho börjar improvisera och lite släpper den här sports entertainer glada killen och börjar improvisera.
Backar och blir rädd.
Ja, men han backar och blir rädd också. Och det tycker jag också är bra. Men han börjar vara lite syrlig mot Eddie Kingston också. När Angelo Parker måste gå och hitta en mic. För att nu måste Jericho improvisera. Det. Och det tycker jag också är fantastiskt. Jag tycker det här segmentet var super, super underhållande. Först så liksom skrockade jag lite för mig själv när jag såg att det har gått 54 minuter. Det är klart, nu är det dags för Jericho-segmentet. Som alltid är on the top of the hour. Men det här var som det kan vara ibland när Jericho och Eddie Kingston sätter igång.
Ja, jag känner att det här var inte Jericho-segmentet, det här var Eddie Kingston-segmentet.
Ja, ja, så är det.
Det finns ingen person som är bättre för ett sånt här segment än honom.
Nej.
Vilken kung.
Gud ja. Det är så sjukt att han kan göra, att jag vill se, han kan sälja vilken match som helst. Han skulle kunna ha Omas som han gick lös på sådär. Och då skulle jag vara supertaggad för att se Eddie Kingston möta Omas. För egentligen så ska man inte vara så taggad mot vissa matcher som Eddie håsar upp. Men man blir fan det, för att han är så jävla duktig.
Ja, det är lite roligt också. Tidigare på kvällen så hade ju CM Punk en liten promo. Och han håller ju fast vid det här att han ogillar Eddie Kingston så mycket fortfarande. När han ska vara lite i tweener-område, som han kanske behöver vara nu när han ska möta Hangman, då så kan han liksom dra fram det där att han ogillar Eddie Kingston igen, för då får han alltid publiken emot sig lite grann.
Jajamän.
Så.
Men det kanske vi ska toucha på också, att man tydligen så ska man ha skrivit om stora delar av det här Dynamite på grund av att Hangman är ju hemma med covid. Mm,
precis.
Så att det här blev ett kanon Dynamite trots att man fick skriva om det. Vi är ju bara halvvägs igenom än, men ni hör ju redan nu hur bra det här Dynamite var. I alla fall enligt oss två.
Precis. Och det fanns ju även, blev även ett segment till lite senare där JAS attackerade Kingston och Proud and Powerful backstage, och Jericho sprutade eld i ansiktet på Eddie Kingston.
Ja, ni hörde rätt. Han sprutade eld i ansiktet på Eddie Kingston. Men han gjorde det lite bättre än vad Hogan gjorde mot Ultimate Warrior, så det är alltid något.
Precis.
Sen fick vi match 341 mellan Hikaru Shida och Serena Deeb. Det här var en Philadelphia Street Fight. Och jag är ganska okej med att se match 341, eller vad fan jag sa. För att jag tycker om båda de här kvinnorna. Jag tycker att de alltid levererar bra.
Ja, men precis. Man, femte gången tror jag de var som de möttes nu, och man har ju känt att ska de inte gå vidare någon gång, men som sagt, det var en jäkla match, och det är ju ont här också, och den får tid, och det är ju två ingredienser som alltid funkar hos mig: ge dem tid, låt det göra ont, och det gjorde det, men Serena Deeb vann ju till slut här i alla fall. Och Thunder Rosa såg man en kort segment att hon tittade på monitorn backstage. Så att jag antar att det ska vara Thunder Rosa mot Serena Deeb framöver här då.
Känns jättebra. Ja, det känns jättebra tycker jag.
Det kommer bli kungligt.
Har du sett Serena Deebs öga efter den här matchen?
Nej, jag har inte sett. Jag såg att hon hade fått en rejäl bula där under. Men jag har inte sett en bild på det. Efter. Har du gjort det?
Rejält saftigt öga. Och Julia Hart kommenterade att det är sådär man ska ha det. Så att det var ju fint.
Ja, vart är hon någonstans?
Apropå Julia Hart, för nästa segment är ju House of Black. Har hennes jävla ögonlapp med det att göra? Är det en så här, är det en tävling om när Julia Harts öga ska revealas som går med House of Black? Eller när Cesaro ska ta av sig kameramansutstyrseln. För det har gått väldigt länge med Julia Harts öga utan att det händer något just nu.
Ja, som sagt, nu var hon ju inte med överhuvudtaget idag, va? Tror inte att jag såg.
Jag tror inte. Nej, det.
Precis. Nej, men det känns som att det har dragit ut på sig alldeles för länge. Det känns nästan som att det kommer inte bli någonting av det där. Även gällande Cesaro så har jag försökt se om de tar några bildsekvenser ifrån den kameran som han har. Och det gör de ju. Så att det känns som att...
Ja, jag vet.
Det är inte heller Cesaro.
Men då är det ju jättekonstigt. Fan. Men hur som helst då, så har vi ett segment här med House of Black. De har lagt ut Fuego del Sol i en spotlight och ska gå och ge sig an honom på rampen. De säger att de har ju pratat om det här. Du ska sluta vara en fåntratt typ och börja ta av honom masken. Men då helt plötsligt står Dracula i ringen. Alltså Alex Abrahantes, och börjar säga åt dem att ja, han börjar babbla i alla fall. Penta kommer ut när House of Black börjar ta sig in i ringen mot Abrahantes, och när Penta kommer in så kommer även Pack in lite senare, och sen kommer Alex Abrahantes ut, och då visar det sig att det var inte Dracula i ringen, utan det var ju Rey Fénix som kom tillbaka, vilket var svinkul. Fick jag gåshud för tredje gången trots att han hade Dracula direkt, och det blir lite stök och slagsmål, och jävlar vad jag ser fram emot Death Triangle mot House of Black, hörru.
Ja, det har varit en long time coming med den här faden, känns det som. De har ju väntat hela tiden när Rey Fénix har varit borta. Men jag tänkte bara på att Rey Fénix kändes så himla lång helt plötsligt. Jag tänkte så här, är det verkligen Rey Fénix som är under masken? Men jag vet inte, det kanske är de andra som inte är så lång. Malakai Black och House of Black-ligan, de kanske inte är så stor som man fått för sig, men Det tänkte jag på i alla fall. Men det är som sagt, det kommer bli hur grymt som helst när de här matcherna kommer. Det har man längtats efter.
Verkligen. Sen så hade vi Undisputed Elite mot Varsity Blondes. Dante Martin, för Darius har ju blivit skadad igen, som jag fattade. Ja. Och så även Lee Moriarty och Brock Anderson då. Det här var den enda matchen som jag tyckte var tråkig på den här showen. Och det är ju inte så mycket mer än att visa upp att Undisputed Elite har lite svårt att vara kung som team, men de lyckas vinna ändå. Alltså det är typ det den här matchen går ut på.
Ja, precis. Jag har också faktiskt skrivit här i anteckningarna om att det behövs inte riktigt såna här slit- och slängmatcher utan mening. I alla fall inte på Dynamite.
Sen så kastas vi in i main eventet. Scorpio Sky mot Sammy Guevara i en ladder match. Och den här tycker jag leverera.
Ja, det var ju en jättebra match och det var bra fart på publiken och det var mäktiga spots och allting. Jag gillar främst ögonen på Sammy Guevara när Scorpio Sky börjar välta stegen och han välter in i den här taggtrådstegen. När man ser det, han lägger märke till att oj hjälp, jag håller på och ramlar. Det var en bra segment tycker jag. Men som sagt, det var ju himla ös i den här matchen. Lite väl mycket interference av Ty Conti och Paige VanZant tycker jag. Känns som att det saknade plan lite grann när de var med. Men det som jag främst har med mig från här, känns, varför förlorade ens Scorpio Sky-titeln när det bara var liksom en vecka som man skulle vara utan titeln igen?
Ja. Jag är ganska okej med att man turnade Sammy heel och gjorde det på det här viset. Då kan man få hot potato lite med titeln ändå, kan jag tycka.
Ja, men det känns ju som att det kommer lite som en överraskning för dem att de blev heels och sen så bara okej, då måste vi börja om igen.
Det jobbiga med det här är att jag ångrar så jävligt att jag inte bettade på Scorpio Sky i våran intern bettning som jag tänkte göra. Jävla helvete. Efter matchen, som sagt, en match med mycket spots och så en taggtrådsstege. Ja, men många snygga grejer. Publiken bitvis död men kommer igång när spotsen sätter igång. Ja. Scorpio Sky får tag på bältet. Efter matchen kommer en kostymklädd Frankie Kazarian in och skakar hand med Scorpio Sky, för han har ju fått ett löfte om att vara den första som får utmana om titeln. Ja. Lite kanske antiklimax och stänga Dynamite med en Frankie Kazarian angle. Hur mycket jag än älskar Frankie Kazarian så känns det inte som ett killer segment.
Nej, precis. Och Dan Lambert, han tittade liksom fundersamt på Scorpio Sky när han skakade hand med Frankie Kazarian. Det känns som att det kanske kan vara antingen så kommer det bara bygga upp emot att de ska bli superheels igen, Men of the Year. Eller så kommer det vara att Scorpio Sky kommer kanske lämna Lambert och ligan lite grann. Vi får väl se. Och de annonsade också att nästa vecka så kommer Deonna Purrazzo möta Mercedes Martinez om Ring of Honor Women's titeln. De ska ju unita dem. Hon har ju en interim med Mercedes Martinez. Så att nästa vecka så det blir lite så impact invasion nästa vecka kanske med både Deonna Purrazzo och W. Morrissey då.
Smackdown. Inte världens mest spännande Smackdown, känner jag.
Nej, jag tittar ju inte vanligtvis så mycket på WWE nu. Och jag känner inte att jag kommer börja titta så mycket, mycket mer heller. Det var en himla massa roll-ups och liksom ingen substans i det mesta, känns det som.
Ja, så är det. Och vi fick med Gulak, för vi börjar ju med en kontraktsignering, va? Där Ronda och Charlotte Flair ska skriva kontrakt. Mm. I quit på WrestleMania Backlash. Gulak kommer med kontraktet lite sent, har jag för mig. Väldigt konstigt och onödigt att han ska in. ah, det blir stök. Ja. Och vi ska vara peppade för den här matchen. Jag vet inte. Ja. Är vi peppade för den här matchen?
Nej, vi har väl sett kontraktsigning mellan de här bara för några veckor sedan. Känns som ändå innan Mania hade de väl något sånt här segment. Och sen så, det känns ändå så här udda med Drew Gulak i den här fejden också. Det känns svårt att glömma att han är en wrestler. Och vad heter det, tycker att Rondas kommentar när Charlotte är elak på Drew Gulak, så säger hon "real sweet, picking on the intern", som att hon inte vet vem Drew Gulak är heller, som att han är någon slags nobody. Det kanske han är i hennes ögon i och för sig då, men det är som att vi ska ha glömt bort att han för två veckor sedan var en wrestler, och nu är han helt plötsligt en intervjuare bara. Det stack lite i ögonen på mig också.
Ja, men visst. Men vi skrotar den där kontraktsigneringen, likt alla kontraktsigneringar vi brukar prata om. Och så kastar vi oss in i, vad heter det, Woods mot Butch. Och ja, jag vet inte. Det var bara en match, tycker jag. Och inte så mycket mer.
Nej, och vad heter det, som sagt, man, vad heter det, här saknar man ju bara Pitan och hans karaktär också. Nu är jag bara någon överförbannad liten tax Butch.
Ja.
Så, och även här en roll-up out of nowhere som så att ingen ska se dålig ut. Men sen så blev han ju förbannad på sina polare Butch, även så att han gick ut genom publiken när han var förbannad då. Jag vet inte om det kommer betyda att han ska lämna den gruppen lite grann. Det känns ju som att han blev, inför WrestleMania så blev han inslängd i den här gruppen för att det skulle kunna vara tre stycken som mötte New Day. Men då blev ju Big E skadad och Butch fick ingen plats på WrestleMania, utan det blev ju bara den här tagmatchen istället.
Han kanske vandrar ut till Future Endeavors där helt enkelt.
Ja, det är inte helt omöjligt.
Vi har Günther der Ringgeneral som blir insnackad till ringen av Ludwig Kaiser, som han nu heter, Marcel nu för tiden. Men jag tycker han är fantastisk på micken när han presenterar Günther. Ja, det här tycker jag är typ höjdpunkten på SmackDown. Det kanske inte är. Men jag tycker att det här segmentet gör det det ska. Och han möter ju Teddy Goods i en total squashmatch. Men jag var underhållen under de 2-3 minuterna som det kan ha hållit på.
Ja, jag tyckte det var lite roligt också, för Pat McAfee sa ju att det hade varit en 100-manna battle royal, 100-persons battle royal för att välja ut vilken från Albany som skulle vara den bästa för att möta Günther i den här matchen. Och han var tydligen den bästa som Albany hade. Jag undrar vad Bobby Fish tycker om det, som tydligen också är från Albany.
Härligt. Men så, vi hade en konstig promo med Xia Li också, när hon helt plötsligt turnar heel i en extremt dålig promo, när hon ska sluta försvara andra, hon ska försvara sig själv, och sen klipper de. Hon får typ 20 sekunder på sig att prata på, med dåligt manus på kass engelska. Jättekonstigt, va?
Och vad heter det, hur länge sedan var det vi såg Xia Li på tv?
Ja, det var ju nog inne och försvarade någon typ en månad innan WrestleMania, känns det som.
Ja, jag fattar inte hur de tänker ibland. Det var ju en ganska upphåsad debut hon hade, känns det som då också, eller de hade byggt upp med länge med segment. Och sen så helt plötsligt plockar de bort henne, och så nu ska hon komma tillbaka som heel. Det är nog inte långt borta heller att hon får söka jobb någon annanstans.
Sen så hade vi ju en match som väl var bra kanske. Riddle mot Jey Uso. Mm. Men det är så här, var lite mer fantasifull. Jag behöver er inte. Vi kommer få se er möta som tag team snart. Vi spolar förbi den. Vi hoppar in. Vi har ju, vad heter det, Corbin och Madcap. De försöker väl bli polare typ. Och det går inget bra. Nej. Madcap går en match mot Angel. Och ja, det är ju en kort match för att Madcap ska få en vinst. Men sen har vi ju grejen att Corbin då kommer och stjäl den gigantiska pokalen,
ja,
som Madcap vann på SmackDown innan WrestleMania. Såg du dessutom att de inte hade skrivit Andre the Giant på pre-showen på WrestleMania, utan de hade skrivit Andrew the Giant?
Nej, det har jag faktiskt inte sett. Men sen så förstår jag inte heller hur Vince tänker. Ska, vad heter det, Madcap Moss som, vad heter det, håller på och skojar och så här, kyss med arslet, skämt, känns det som han håller på med. Är det han som ska vara facen i den här angeln? Vad heter det, Madcap Moss är bara så jobbig så jag förstår inte hur han kan vara menad att han ska vara ett face.
Nej, han har en otacksam gimmick för att lyckas med face-grejen överhuvudtaget.
Ja, men verkligen. Mojo Rawley funkade inte. Det kommer gå samma öde till möte som han.
Vi får Lacey Evans promo, hon fortsätter ju vara kung. Sen har vi en av de underligaste företeelserna jag har varit med om. För vi slutar väl Lumberjack-matchen, main eventet, med en countout.
Jajamän. Och vad heter det?
Det är så jävla dumt. Det är så jävla dumt.
Ja, och de, vad heter, har väl haft det här, det var väl tredje gången de möttes eller någonting, och det blev countout, va? Han har väl flytt flera gånger. Det är det hela fejden bygger på, att Sammy är en fegis som flyr. Och nästa vecka så ska de möta sin cage match, och han ska väl kunna fly på något sätt då med, förstår jag.
Jajamän. Ja, det var SmackDown. Ni får ursäkta att vi låter negativ och att vi stressar igenom det, men så kan det gå när det är en skitshow, helt enkelt. Nu ska vi däremot få prata om ett Raw där jag har fått se både Ezekiel mycket och jag har fått se Veer stå och se glad ut när Randy Orton strosar in till ringen. Så bara det gör ju att det här har varit årets Raw. Men jag tror nog att jag tycker det här är det bästa Raw på hela året som jag har sett faktiskt. Jag tyckte det var roligt. Det är ju Randy Orton Appreciation Night och det börjar med att hela rostern, nästan, står ute i ringen. Riddle håller på och pratar.
Heelsidan av rostern känns som. Heelsidan av rostern bara.
Ja, det var mycket heels, det stämmer. Vi får till och med se Commander Aziz och grejer. Men Veer står väldigt bra till alldeles vid ingången till, eller ja, till liksom vid ramp. Otroligt kort entrance för övrigt på det här Raw. Tänkte du på det? Den var kanske så här 3 meter lång bara.
Ja, den var kort, men det blev en mäktig vy på en senare sak som kommer. Vi kan komma till det sen. Jag såg en snygg bild på nätet med hela videoskärmen, så att det var bra att den var ganska nära för just den bilden.
Okej, okay. Ja. Spännande. Men det här är ju egentligen Randy står, eller inte Randy, vad heter han? Riddle står och håsar upp Randy och snackar på. Efter ett tag så börjar han ju berätta att det är någon backstage som har sett upp till Randy Orton och bla bla bla. Och ut kommer Cody Rhodes och de kramas lite i ringen. Seth Rollins kommer in och avbryter Cody och Ortons kramkalas och säger åt Orton att Cody är en röv typ. Då kommer Ezekiel in av någon anledning. Jag kommer inte ihåg varför han kom in, men jag blir bara glad att han kommer in. Och då kommer Kevin Owens in och är arg för att Ezekiel är Elias. Ja. Och kommer in och är supersur över det.
Ja.
Och så någonstans kommer ju även Usos in här. Och allt mynnar ju ut i att vi ska få en 8-man tag när vi får Usos, Seth Rollins och Kevin Owens mot RK-Bro, Ezekiel av alla människor i världen och Cody Rhodes. Det är så fantastiskt. Det ska vara main eventet på det där. Det är helt underbart.
Ja, jag vet ju att du älskar Ezekiel nu, men jag förstår inte riktigt hur de har tänkt när de har tagit bort alla saker som, vad heter det, gjorde alltså speciellt. De tog bort skägget. Han har liksom en helt så himla slätstruken babyface look. Och så har han de här, vad heter det, Ultimate Warrior-strimmerna på armarna också.
Ja.
Men han är ju verkligen inte Ultimate Warrior. Han är ju en så slätstruken karaktär nu så det finns inte. Men det är komiskt men konstigt.
Han ser lite ut som om Ross i Vänner har försökt träna upp sig och blivit Ultimate Warrior. För han ser ju inte ung ut heller. Han ska ju vara, Elias yngre bror. Men när han har tagit av sig skägget så ser han ju ut som att han är 45 plus.
Ja, han blev äldre när han tog av sig skägget. Ja, det stämmer.
Men hur som helst, jag tycker det är fantastiskt. Jag tycker att han har bäst gimmick just nu och älskar att han ser ut som Ultimate Warrior och att jag tror att Vince är superhög på att han ser ut som Ultimate Warrior också. Så att jag ser spännande fram emot vad som ska hända med Ezekiel, eller som han sa, who wants to hear Zeke speak? Ja. Jag tyckte också att det var otroligt dåligt, men jag älskade det. Men sen så kastades vi vidare till Bianca mot Sonya Deville. Och den här hade ju kunnat varit bra om inte det var så mycket strunt kring. För hela matchen går egentligen ut på att Sonya Deville startar om den. Först på grund av countout, säger vi, och sen på grund av diskvalifikation. Hon använde sin kraft, sin power här för att boka till sin fördel. Men i slutändan så vinner ju faktiskt Bianca Belair. Jag tycker ändå att den var bra. Trots det här liksom fåniga så gillar jag det. Jag gillar ju båda de här, så att jag tycker det funkar.
Ja, det får ju inte någon förutom Bianca Belair att se stark ut till slut. I och för sig, kunde inte ens vinna emot Bianca Belair med när det var 3-1. Så det får väl inte henne att se så stark ut, men ja, det bygger väl kanske upp henne som heel då. Men att de har 8 minuter match med 2 omstarter, och alltså det blir 3 matcher på 8 minuter egentligen som de hade. Ja, det var inte min favorit.
Nej, så är det ju. Och vi kanske ska säga att Queen Selina och Carmella kommer in också, va, i den här matchen.
Ja, precis.
Ja, och håller på och härjar. Ja. Skit i samma, den kan vi strunta i. Sen så kommer vi till något säkert. Alltså, jag tycker att det är roligt att det är konstiga ljud och att det är svårt att definiera vad fan Damian Priest håller på med. Men jag tycker att Edge, han bara babblar. Jag fattar ingenting av problem. Eller snarare så här, min hjärna stänger av för det är så jävla ointressant.
Precis, och sen så var det... Det här är ju meningen för att det ska lyfta Damian Priest, att han ska vara tillsammans med Edge. Men när de har promon, då så zoomar de ju bara in på Edge, så att Damian Priest, han blir ju bara en underarm som är med i segmentet också. Så det, ja, jag, som sagt, man hade stängt av hjärnan. Den var ganska långt babbel ifrån Edge. Jag vet inte ens vad han pratar om. Men de heter i alla fall Judgment Day, den här alliansen som de har. Förhoppningsvis kommer det bli fler i den, men det känns väl lämpligt att de har ett tidigare, de bara sopar över copyrighten som de hade på sitt tidigare pay-per-view-namn på en ny allians.
Japp. Ja, smart där. Vad heter det? Sen så har vi, nu kommer jag berätta hur det var på YouTube Raw. Har du sett någon annan Raw? Nej. Eller har du också sett YouTube Raw?
Jag har sett YouTube Raw. Så vi kommer inte kunna säga så mycket utöver det som finns där. Förresten, tillbaka till en sak som hände på SmackDown som vi inte pratade om. För det var även ett dark segment. Även den här veckan när Mansoor gick med i LA Knights modeagentur. Så nu är det LA Knight, det är Mansoor och det är Mace the Face.
Jag är ändå okej med den här alliansen. Jag tycker ju att Mansoor om någon passar in i någon form av modellagentur. Ja, det känns ju bra med hans hår liksom. Bra grejer. Hoppas det kommer till TV, känner jag.
Ja, precis.
På YouTube Raw då hade vi ju lyckan att få se Lashley och Omas bryta arm. Och det är ungefär lika spännande som ni kan tänka er. Och ja, det slutar med att det blir stök och vi kommer få en match på pay-per-viewet.
Ja.
Härligt!
Precis. Bra. MVP är kung, men vi kan gå vidare.
Ja. Och då får vi Becky Lynch som kommer in till ringen. Hon börjar se lite androgyn ut när hon har den här gimmicken hon har nu, tycker jag. Men det tycker jag klär henne på något vis.
Ja, men hon är nerbryten ikon. Hon är ju kungen.
Japp. Och hon kör en liten promo Och blir sen totalt överraskad. Och lite jag med. När Askas musik sätter igång. Och Aska kommer in. Och hon verkar ju fan vara in the shape of her life dessutom. Aska. Och hon kommer in och kör en klassisk Aska-promo. Som är ungefär lika förvirrande som Edge-promo. Fast den är underhållande. Och hon knäpper Becky på näsan. Vilket jag tycker är roligt.
Precis. Hon har lånat Chris Statlanders gamla goda knep. Men som sagt, när det är sådana här två färgsprakande superstjärnor som de här två är, då spelar det egentligen ingen roll vad de säger, för att de har en sån himla aura runt sig. Och det var, vad heter det, den här, när Aska gjorde returen, som jag såg en bild på Twitter, när det var Askas namn över stort över den här videoväggen, och det var så himla mycket färger och snyggt och sådär. Mm. Men som sagt, det var ju ingen substans i vad Aska sa, men ingen är redo för Aska, jada, jada, jada. Mycket bra segment, men...
Exakt, exakt. Men sen så fick vi då på YouTube versionen Finn Balor mot Damian Priest, och det kändes lite, det här är ju såklart så får Damian Priest vinna rent över Finn Balor, och här kände jag att fan, nu har livsgnistan gått ur Finn Balor. Han såg inte ut och tyckte det var speciellt roligt att brottas.
Nej, alltså han är ju en jävligt bra brottare, men det enda jag har skrivit här i mina anteckningar är: Edge är en arg gubbe på en altan. Han reser sig upp och Priest vinner matchen.
Ja, fantastiskt. Ja, och det kan sammanfatta matchen. Ja. Och sen kom ju nästa härliga överraskning, eller som överraskade mig rejält. Och det är att, vad heter det, vi fick ett Miss TV med Theory då, som gäst. Men den som avbryter är Mustafa Ali. Och det fick mig att poppa rejält. Jättekul tycker jag.
Ja, det var verkligen överraskande. Jag hade inte väntat mig att han skulle komma tillbaka. Men Vince kunde inte riktigt hålla sig med, från att mata på med, kan ni säga det här? Kan ni vet du, peka lite på att han lämnade oss liksom. Syrliga passningar.
Tror du det är Vince? Tror du det är Vince eller tror du det är Miss? Jag känner att en sån som Miss, det vi pratar om nu, det är att i slutet av den här promon, då säger ju, det mynnar ut i att Mustafa Ali vill ha en match med Theory. Theory säger nej, men Mustafa Ali ska få en match med Miss istället. Och då när de munhuggs så avslutas det med att Miss säger att ja, men du skulle önska att du hade fått din release. Mm. Och det är självklart att det är en skriven line, men samtidigt så känns det som att Miss är så otroligt WWE lojal, och han kommer ju gå en match här sen då mot Mustafa Ali, där han förlorar. Och jag kan tänka, nu spekulerar jag ju hejvilt, men jag kan tänka mig att för en sån lojal människa som The Miss är då, att behöva gå in och göra jobbet mot Mustafa Ali som bara har gnällt och vill därifrån, och sen så nu kommer han tillbaka och så får han spöa Miss både verbalt, för att det är ändå Mustafa Ali som går liksom skinande ur promo. Ni tycker han gjorde en väldigt bra promo.
Han är så naturlig.
Och han får ju också, och sen så får han gå skinande ur matchen också, så att jag kan tänka mig att det inte är så här, att man är nog inte så här superglad på Mustafa Ali backstage.
Nej, så kan det ju såklart vara, men det, jag kan inte, även Theory hade ju någon kommentar om att han hade liksom tagit bollen åt dem. Så att det kändes som att, ja, det är klart att de kan ju vara vassa, så att de vill ju smöra upp sig för en vinst också, såklart. Men jag tycker att Ali såg, han är så himla naturlig på micken när han pratar. Han är sån kung i ringen också.
Fantastisk.
Ja, men och Miss i den här matchen, jag tycker att det var också, Miss fick se lite stiff ut. Så jag tycker att det var en riktigt bra match faktiskt. Det är inte så ofta som man säger vad heter att det är en bra match med Miss, men jag tycker att den här funkade bra för mig.
Ja, gud ja.
Icke överraskande så slutade med en roll up, och ingen behöver se dålig ut här heller.
Nej, och sen, men sen slutar det ju inte med att Theory kommer in, utan det slutar med att Ciampa kommer in, ja, och slår ner Mustafa Ali.
Precis.
Vilket är lite rörigt, kan jag tycka. Men överraskning med en bra promo och en bra match. Det kan man ju inte klaga på.
Nej, men verkligen inte. Och sen som avslutning, som sagt, Ciampa. Nu heter han ju, nu har de ju tagit bort hans förnamn också. Nu heter han ju bara Ciampa.
Så, ja.
Det här med namnen kan sluta någon gång.
Det är tydligt. Det är tydligt. Det är viktigt.
Ja.
Sen hade vi på YouTube main eventet, den här 8-man-taggen som vi pratade om. Och det här är ju vad det är. Vi vet ju vad vi får när en 8-man-tag-match. Alla får in sina grejer. Mm. Men jag måste säga att jag tror att antingen så har Elias legat i träning och blivit bättre brottare, eller så är Ezekiel hans yngre bror. För jag tror aldrig jag sett Elias vara så här bra ändå. Han gjorde ju en bra match, tycker jag. Han brukar ju vara skittråkig i ringen, rent ut sagt. Men jag tyckte han var bra i den här matchen.
Ja, jag kan inte faktiskt komma ihåg något segment eller någon del av matchen där han är med just nu, tyvärr. Så mycket intryck gav det på mig. Men det kanske stämmer. Men det var snyggt upplagd i alla fall matchen. Man fick ju sukta efter Randy Orton, som sagt. Han var ju huvudkaraktären på hela den här showen. Man fick ju sukta efter att han skulle komma in hela tiden. Och han fick ju köra sitt VM i RKOs. Körde en RKO på alla fyra innan de vann matchen. Så det som man också kan se att det luktar ju Usos seger på WrestleMania Backlash, och bara skriker om det.
Oh, för att som ja, sagt,
de goda vann den här matchen. Riddle vann matchen på SmackDown. Jag hade för mig att innan den matchen så pratade de om att Riddle hade vunnit en match tidigare, eller om det var Randy Orton som hade vunnit en match tidigare mot en Uso. Så jag kommer sätta alla mina poäng på att Usos kommer bli Unified Tag Team Champion.
Vadå? Får man sätta alla poäng på en match? Så hade jag satt dem på Serena Deeb och spöat dig och Robert i bettingen.
Vi slutar så här. Punkt.